har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, Hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Valborg står för dörren och i Sverige brinner tiotusentals eldar i helgen. Men kryptomarknaden verkar mest ligga och pyra just nu. Åtminstone är det ingen brasa av rang vi har sett den senaste tiden. Men misströsta inte över det. De kallar oss krypto, finns här för att hålla dig i handen och guida dig genom röken. I din ena hand håller du mig, Mårten Andersson, komiker, entreprenör och kryptoentusiast. Och i din andra hand håller du ekonomijournalisten Gunnar Harrius.
Hej Mårten, hur mår du?
Jag mår bra, gör jag. Mm. Jag undrar, jag har precis kommit hem från, jag hade någon slags 3 gig i rad. Det var länge sedan jag hade.
Ja, det har gått bra.
Kört stand-up comedy då. Ja, vi var i Umeå och Luleå och... Det finns ju en fördom om norrlänningar och humor, att de ska vara väldigt svår publik liksom, att de sitter och bara stirrar på en och med armarna i kors och inte skrattar någonting.
Just det.
Jag tror det kommer faktiskt av Lenny Norman som var där för många år sedan och körde i Kiruna. Och han berättade att han kör sina bästa skämt i en timme. Ingen skrattar överhuvudtaget. Han är helt knäckt. Det knackar på dörren efteråt och så kommer den här gubben in som har bokat honom och han bara: "Jaha, du Lenny, var ska jag börja? Så här roligt har vi aldrig haft i Kiruna." Så det var lite den tanken man hade när man åkte upp. Men det var helt otroliga shower. Tack Luleå och tack Umeå för att ni gjorde oss så glada. Och vilka komiker det var. Det är underbart. Så var det med det. Hur har din helg varit? Eller vad fan, det är inte helg, nu är det torsdag.
Ja, det är torsdag. Men min vecka har varit bra.
Ja.
Jag fick göra en lifelong dream, nästan. Jag var med i Juniornyheterna. Det är, det är så som Lilla Aktuellt fast radio.
Okay.
Och sen skulle de vilja fråga om, inte om krypto, men om krypto-adjacent grejer som inflation då.
Ja.
Och fy i helvete vad man känner att man inte fattar att man inte kan någonting på riktigt förrän man liksom förklarar någonting för en 9-åring. Jag kan känna så i den här podden när jag ska förklara saker för jättesmarta personer.
Ja.
Men att sen då sen 11-åring, då måste du ju såhär big fundamental verkligen liksom.
Just det.
Helt jävla omöjligt var det.
Nej, men så där kan jag verkligen känna som pappa också, att man verkligen inte har svar på alla de här frågorna som kommer.
Nej, men för nu var det typ såhär, okej, förklara, vad är inflation för någonting? Ja, det kan man göra, ja, precis, blir mer. Så bara, varför det? Så bara, ja, okej.
Ja, ordet varför tar aldrig slut med ett barn.
Nej, och sen så när jag svarar på det så bara, men varför det? Varför är det så att olja styr världen typ? Ja, då måste man liksom, till slut är man ju nere på typ så, varför finns en ekonomi? Varför, alltså bara så här, så att, men det var jättemysigt och trevligt.
Vad härligt.
Mm. Men du, två saker jag tänkt på. Nummer ett, bitcoin, världens stabilaste tillgång plötsligt. Alltså, hur länge har den legat här nu, mellan 39 och 47 eller någonting?
Ja, det är ju länge, men alltså ur ett historiskt perspektiv kanske inte jättelänge då. Men månader, och det känns ju, jag tror snarare det känns för dig och mig som en mindre evighet. Men att den var ju inte så länge sedan som den var nere på 29 000 och det är inte så många månader sedan den var på 69 000. Så att,
nej, det är sant. Men jag har också känt hur jävla skadad jag har blivit i liksom mitt andra jobb av att hålla på med den här kryptogrejen. För typ, jag kollade lite på den här Netflix-grejen, alltså Netflix-aktien dalade liksom 30% på en dag och alla på det Twitter, så jag har liksom ett konto som är för kapitalet och sådär.
Just det.
På det Twitteret så var alla typ så här: shit, det här är det sjukaste, vad är det som pågår? Jag var såhär, 30% till fan ingenting.
Ja, precis, det är walk in the park. Har man någon altcoins, 30% ingenting.
Ja. Sen har vi haft en liten Elon Musk-karantän i ett avsnitt som vi omedelbart bröt. Jag känner att vi måste bryta det på riktigt nu någon gång, för det har faktiskt hänt ganska mycket biggis som kanske kommer i nyhetssvepet.
Elon Musk har köpt Twitter.
Ja.
Det är så roligt att man får följa med i realtid på Twitter, på plattformen han tänker köpa, om hur, att budet kommer och hela processen. Det är alltså en helt ny typ av... Jag vet inte, jag tycker han är så fascinerande, Elon Musk.
Men vi har ju nyhet om det, vill du ta den i nyhetssvepet?
Ja! Nej, karantänen höll inte, som Gunnar var inne på. Elon Musk har nämligen köpt Twitter och det kan inte gå okommenterat. Efter att ha fått ett första bud nekat och dessutom blivit nekad att sätta sig i bolagets styrelse, så accepterade till slut styrelsen på Twitter ett bud från Elon Musk på $44 miljarder.
He now owns SpaceX and Twitter. It's like Musk is thinking, I've seen the heavens, now on to hell.
Vad Musk ska göra med bolaget är naturligtvis oklart, men att kryptovalutor kommer vara inblandade är väl inte en särskilt vågad gissning. Tidigare har Musk sagt att han skulle vilja använda Dogecoin som betalmedel på plattformen, och i måndags när budet accepterades så steg Doge med 20%. På tal om Twitter, användare av mikrobloggen kommer bli de första som får testa Stripes nya bitcointjänst. Stripe är ett globalt betaltjänstbolag som nu kommer erbjuda betalningar i stablecoinen USDC. Ett fåtal utvalda Twitter-användare kommer nu få använda tjänsten för att betala kreatörer. Kryptobörsen Binance begränsar sina ryska kunders konton. Efter förra veckans ekonomiska sanktioner mot Ryssland kommer Binance att stoppa insättningarna på ryska kryptokonton som innehåller mer än $10,700. Efter de första sanktionerna mot Ryssland så var det länge oklart om kryptobörserna skulle begränsa ryska konton. Men efter EUs senaste sanktioner har alltså Binance infört uttagsstopp. Pengar från den legendariska darknet-handelsplatsen Silk Roads Bitcoin Wallet används för att betala grundaren Ross Ulbrichts böter. Förra året gjordes en film om grundaren som 2015 dömdes till flera livstiders fängelse och böter på $184 miljoner för att ha drivit sajten, som framförallt användes för knarkhandel.
Dudes are buying and selling narcotics on computers.
Amerikanska myndigheter har nu bestämt sig för att sälja av bitcoin från en plånbok kopplad till Silk Road för att betala av skulden. Totalt ska plånboken innehålla coins till ett värde av över $2 miljarder. Bored Ape Yacht Clubs officiella Instagram-konto och Discord-server hackades i veckan. Efter att kontona togs över delades en länk till en scam som stal NFTs från ens Ethereum wallets. Totalt stals 91 NFTs till ett värde av $2,8 miljoner. Ja, ska vi säga någonting om dagens nyhetssvep?
Vart vill du börja? Vill du börja i,
ja, men jag skulle börja med i Twitter och Elon Musk, därför att det man tror i alla fall utifrån vad jag har läst mig till på olika platser är ju att han vill göra ett decentraliserat Twitter.
Jag tror jag sagt det här förut någon gång i podden kanske, men det fanns när Sovjetunionen fanns så fanns det liksom en hel liksom vetenskap som kallades för kremlologi, som gick ut på att försöka förstå vad personerna i Kreml egentligen ville och tyckte. Lite så är det med Elon Musk också, för att han, fast liksom av en helt annan anledning. När liksom kremlologi-grejen, då var det så här för att ingen information kom ut överhuvudtaget. Nu är det bara för att så här, allt kommer ut.
Helt omvänt.
Ja, så här, vad, det är som bara en informationsbomb, man måste liksom sålla i allting.
Elonologi, eller vad blir det?
Ja, men exakt, maskologi.
Maskologi.
Eller någonting. Alltså typ, man måste ju liksom, eftersom man har sagt alla saker som går att säga, så måste man liksom bara gissa vilka av alla saker som är.
Men det är lite som när, alltså inga liknelser överhuvudtaget i övrigt, men som när Trump kom och bara skrev om bara vad politik är med så här falska nyheter och attacker på journalister och liksom skrämsel. Det gör ju inte Elon Musk, men alltså att man undrar hur det är att förhandla med en person som är helt offentlig med vad de svarar och allt sånt där. Det känns som att han bryter alla sådana här hederskodex och sånt in i förhandlingar.
Ja.
Till och med när man får mejl själv från bara någonstans så står det att innehållet i det här får inte spridas.
Nej, exakt. Undrar, ja.
Det gäller inte i maskologi.
Nej, I guess alltså. Men, nej, men precis, någon slags decentraliserad plattform. Vad det nu betyder kan jag känna lite grann.
Ja, men det är väl att han vill få bort då ett liksom, för det första så kommer det inte att vara en, finnas på en börs längre. Det blir privatägt,
ja,
av Musk. Men att om det blir decentraliserat så, och sen vill han ju att det ska vara helt censor free.
Ja, låter som en sådär idé om du frågar mig. Men,
ja. Ja, och det är det som är lite det konstiga också, därför att han har ju också sagt att han vill värna om individerna och allt sånt, men så vill han också ha freedom of speech. Alltså de går ju inte ihop.
Nej, eller, ja, nej, precis.
Men vad jag menar, man kan inte säga att det ska vara ett bra klimat och sen låta folk säga vad de vill. Det bevisas ju varje dag att det blir inte trevligt då.
Nej, precis. Det finns ju något sånt där.
Och decentraliserat kommer ju bara göra att det blir än mindre lätt att kontrollera.
Jag förstår, jag får liksom inte riktigt ihop decentraliserad free speech-plattform och ägt av en enda person heller riktigt. Var de två, skitsamma. Någonting kan man göra med krypto, det är uppenbart tycker jag. Och liksom, om det blir något memecoin doge-grej eller om det blir liksom bygga om hela plattformen till någon slags NFT-informationssajt eller alltså, jag vet inte, där får man väl...
Spännande är det, men man önskar att man visste mer om vad som låg bakom köpet och vad faktiskt han ser framför sig. Men han ligger i alla fall inte på latsidan.
Nej.
Vi får se, den som lever får se.
En grej jag tyckte var lite intressant, det var det här Bored Ape Yacht Club-grejen. Vi har ju pratat lite om kryptosäkerhet förut, NFT-säkerhet. Och det här, jag tyckte det här på något sätt liksom ringade in så himla mycket vad jag kan tycka problemet med det här är.
Hur sårbart det är.
Ja, för att det är då liksom den här immutable-kedjan, det går inte att ändra, liksom, det går inte att dra tillbaka grejer. Det gör ju att det inte går att hacka själva kedjan i liksom, du går liksom inte att, ja men du vet, du förstår vad jag menar. Och det är kanon. Men om man lurar dem på ett helt vanligt sätt, alltså på det här sättet, skickar en länk som är falsk och sen liksom, alltså bara någon råkar göra och liksom åka på en dum scam, då är det ju the worst verkligen att det är så här. För då går det inte att få tillbaka sina bilder eller vad det handlar om i det här fallet. Liksom, de hade tömt olika Ethereum-wallets på apes och sånt där. Jag kan inte se att man skulle kunna liksom bygga en större, ett liksom större fungerande ekosystem där det på det här sättet, för att jag menar, folk kommer gå på scams för alltid tänker jag. För man har gjort det sen
men
alltid.
Men blir det någon skillnad tänker du då mot de scams som vi redan utsatts för? Jag menar liksom den mest enkla kanske är väl så här Nigeria-brev. Du har vunnit massa pengar från en kung här, sätt in pengarna. Ja, men faller man för det då får man ju faktiskt kanske skylla sig själv. Men det här är ju avancerade scams, men det finns ju redan nu. Vad tänker du skillnaden är?
Ja, men skillnaden är väl bara typ så att om du ryker på ett Nigeria-brev, då är det 3 bankdagar innan du liksom de pengarna faktiskt lämnar ditt konto. Och då kan du hinna stoppa det. Medan här är så här, bilden är borta, du faller tillbaka den. Det går, det går liksom inte att backtracka transaktionen eller någonting, utan för den ligger där. Det är väl det som jag tänker är skillnaden. Och det är det som gör det här liksom till just nu i alla fall.
Minerad mark.
Ja.
Och det här tycker jag vi ska ta upp, Gunnar. Det måste ju finnas. Har ni något tips, ni som sitter och lyssnar, på någon som är extremt duktig på just internetsäkerhet? Och då pratar vi kanske om framförallt och såklart krypto, blockkedjor och så vidare. Skicka ett mail till oss.
Ja, gunnar@monopolmedia.se.
gunnar@monopolmedia.se. Så ska vi med glädje prata med den personen om kanske vad just bristerna är, vad utmaningarna är och kanske än mer vad framtiden har att ge kring det här.
Alltså, jag hoppas verkligen jag har fel i det här, för det vore ju kanon.
Ja, jag tror dock tyvärr inte att du har det, men det lär ju visa sig.
Ja, toppen.
Okej.
Okay. Gäst.
Hon är en av grundarna till Cowrite som hjälper artister att använda NFT-er och krypto för att växa. Här för att prata om kopplingarna mellan krypto och musikbranschen, varmt välkommen Emily Olsson.
Tack snälla, kul att vara här.
Ja, hur är läget?
Jo, men det är fint, det är fint. Lite trött så där som man är. På en torsdag tänkte jag säga, men det är det inte alls. Vad är det, tisdag?
Det är torsdag för lyssnarna, så det är okay, perfekt.
Ja, men toppen. Du
får välja dag.
Ja, men fint. Nej, men det är toppen.
Du åkte taxi hit och pratade krypto med någon gubbe, sa du?
Ja, precis. Med han som gjorde min kaffelatte. De hade liksom skrivit på... Jag bor i Fredhäll och så är det någon italiensk restaurang där som också är öppet på morgonen. Och så stod det liksom, vi tar betalt i, vad står det, cash, krypto och snart vetemjöl. Och så var jag lite sådär, och så hade jag liksom inte läst sista, så jag förstod inte att det var ett skämt. Så jag var såhär, tar ni betalt i krypto? Nej, jag hade bara tråkigt ändå.
Okej, okay, fattar. Ja, men det kanske coming up ändå.
Jag tycker man kan känna att det bubblar när taxichaufförer och annat börjar prata om det, men jag tycker att det var vanligare att de pratade om det för ett år sedan än vad det är nu när man
ja, men framförallt kanske för ett halvår sedan. Alltså då är det mycket
när det
så.
All time highs.
När det var all time highs. Det är ju verkligen så. Det finns något sånt börssaying att när det blir börstips på löpsedlarna, då är det dags att sälja. För då kommer det gå till lite så är det väl. När taxichaufförerna börjar prata krypto, då är det läge att sälja av sina grejer också.
Ja, men så känns det ju liksom när man är lite utanför Sverige. Alltså i LA så står det ju liksom på food trucks. Sen där kan man ju betala med liksom Bitcoin och Ethereum. Mm. Och där är det liksom en helt annan så värld. Man säger liksom så här, hej, vad har du för NFT? Liksom.
Ja, där är vi inte än i Sverige, men förhoppningsvis ska vi dit. Och det vi ska prata om idag med dig, bland annat, är ju då kopplingen mellan just NFTs som du nämnde nu och kanske musik. Men innan vi börjar med det, kan du berätta för oss lite om din bakgrund?
Jag är uppvuxen i en stad utanför Göteborg och har jobbat i princip i hela mitt liv. Började jobba när jag var 14. Så att jag kom till Stockholm och hade liksom knegade lite, jobbade med lite podd och lite media, lite copywriting. Och sen så var det egentligen via en av mina goda vänner, Timothy Collins, som idag driver det framgångsrika mediebolaget Creed, som introducerade mig för den här världen. För det är ju lite så att man behöver ju liksom bli lite introducerad när man inte har den bakgrunden själv. Så att han liksom öppnade en massa dörrar för mig. På den vägen är det egentligen jag började jobba på det här bolaget som heter Cowrite, som från början då var ju liksom det är egentligen tekniskt sett fortfarande en fiat-plattform. Så det var väl snabbspolat.
Och när du säger då Cowrite, som är det där du är just nu, och när du säger fiat-plattform, kan du utveckla vad du menar med detalj där?
Ja, fiat betyder ju vanliga pengar i princip, och det betyder att vi har en plattform där artister kan ta in förskott med hjälp av sina fans. Så det fungerar som så att artister sätter upp en vad vi kallar för fankampanj, ganska likt som man gör på GoFundMe eller Kickstarter. Artisten sätter hur mycket pengar de vill ta in. De sätter också hur mycket procent av sina intäkter på den här låten som man vill dela med sig av sina backers under ett års tid. Och sen så då som backer eller som vem som helst som älskar musik, så kan man gå in och lyssna lite grann, läsa om projektet, välja om man vill vara med och backa det här. Vill man det, då får man också sen ta del av intäkterna från när den här låten streamas. Så vi är också en distributör som skickar musiken till alla plattformar där ute. Idag kan man inte backa med krypto riktigt än, men det är på våran roadmap, som det så fint heter.
Men det är ju som att man, om man då har närt någon dröm om att vara en slags A&R och hitta ny talang, så kan man alltså gå in och hitta artister och bara säga, just den här artisten eller den här låten tror jag jättemycket på, och att då köpa in sig.
Exakt så. Ja, det hjälper ju väldigt mycket när det är någon som gör den tolkningen åt den, för att det finns ju en del olika, vad ska man säga, typer av konsumenter eller mottagare för den här typen av tjänst. Och den ena är ju de som verkligen så här, ja, men vill sitta på någon fest och så spelas någon låt. Man liksom att, men den här låten hörde jag liksom. Jag var en av de första 50 pers som liksom backade den här artisten och trodde på den från början. Och, med vår nya blockkedjeplattform då, som vi så snart småningom kommer lanseras, kommer du också kunna såklart verifiera den transaktionen på blockkedjan.
Men bara så här superkonkret, när du säger typ så, GoFundMe, om man fundar liksom en specifik låt, så man lägger upp låten så man kan lyssna på en låt och sen så här, okay, hur mycket tror jag på den här låten typ?
Precis, du får lyssna på 30 sekunder.
Okej, och då liksom i princip så säljer man sina royalties på den låten, eller procent av sina royalties på den låten.
Vi rör inte det som kallas för mastern, det vill säga rättigheten till din inspelning. Den äger man som artist alltid.
Okej.
Till skillnad då som det ofta är på kanske ett skivbolag eller ett mediebolag, att bolaget köper loss den här mastern från artisten. Så det som den här intäktsdelningen som det egentligen är, det är att jag som artist säger att på den här specifika låten så kommer jag dela med mig av, de flesta väljer ungefär mellan 15% och 50% under ett års tid då. Efter det här året så går 95% av intäkterna tillbaka till artisten. Så det är bara från streaming, eller digital streaming helt enkelt. Så vi rör liksom inte vad traditionella bolag kanske rör. Då kanske man tar intäkter från allt ifrån live till merch och sådär, beroende på vad man har för bakgrund.
Men okej, om man liksom kryptospåret här, vad har det här, om det här är en fiat-plattform just nu, vad är det som krypto kan göra här? Alltså vad har det här med krypto att göra nu?
Ja, men ja, vi har ju ett partnerskap med ett bolag som heter Chromaway. Med hjälp av dem som partners då, så har ju vi tagit in i en privat runda för vår kryptovaluta. Vi tog in 6,2 miljoner dollar under förra året här. Och med hjälp av det då så håller vi på liksom att lansera vår utility token. Och det innebär ju att man alltså får vissa typer av rättigheter när man har den här token. Så att det kommer vara liksom en del av det här. Sen håller vi också på att bygga vad som kallas för en play-to-earn-modell egentligen. Där artisterna helt enkelt med hjälp av sina fans kommer kunna liksom ge rewards av olika slag och helt enkelt gamifiera musikbranschen på ett sätt. Så det är en del. Mm. Sen har vi också i tillägg till det så har vi någonting som kallas för fan power, som är liksom det som är ett reward-system som inte har med pengar att göra, just för att vi vill ju ha så många som möjligt, och då kanske det finns människor där ute i världen som tycker att det är skitkul att supporta musik och vara en del av den här, det här liksom lite spelet som vi håller på att bygga. Så då kan man få rewards i fanpower. Och vi har ett NFT-projekt på G med en av Skandinaviens största festivaler som också kommer bli superspännande. Som jag hade hoppats på att jag skulle få prata om idag, men jag liksom mejlade och de sa liksom, inte riktigt än. Så.
Men går det utan att avslöja vilken festivalen är och vilka andra artister som ni jobbar med, om vi pratar just NFTs och musik, kommer ni foka just på den här grejen kring rättigheter och royalties eller var ser ni liksom eran core business om vi pratar just NFT och musik?
Ja, vi har ju följt utvecklingen som alla liksom har följt med spänning, och det har ju förändrats ganska mycket sen vi liksom sa för 1,5 år sedan att nu ska vi liksom bygga på blockkedjan. Så det har ju hänt jättemycket grejer. Från början liksom kanske man tänkte väldigt mycket på det här monetära och liksom intäkter, vilket såklart är en jätteviktig del, för att NFT är ett nytt sätt för artister att skapa en annan intäktsmodell som de kontrollerar på ett bättre sätt än vad de till exempel gör idag med samarbeten, som är en av de intäktskällorna som artister tjänar mest pengar på. Man kanske tänker att det är att vara ute och gigga och när vi lyssnar på Spotify, men det är inte riktigt så. Så det är liksom en annan typ av intäktsmodell där artisterna kan bygga sina communities och sina fanbases liksom. Så det är där vi ser det absolut största värdet för artisterna, att bygga communities. Sen självklart, alltså på ett smart kontrakt så kan man ju skriva in precis vad man vill, och royalties och biljetter och liksom så, som är ganska vanligt, och bygga liksom communities kring det med olika kanske typer av rättigheter att rösta och vara med i skapande processen kanske till och med. Men det är ju liksom we're building the plane as we fly, grejen liksom. Man får vara sjukt lyhörd liksom, och det, man får också vara väldigt ödmjuk inför att det som vi kanske tänkte för 4 månader sedan, det var liksom bara skrota det liksom. Det är inte där vi är på väg. Så att det handlar ju om att inte hamna i det här cash grab som många andra hamnar i.
Just det.
Men det som jag upplever som en utmaning var att nästan allting landar i att man måste bygga community och man måste bygga fanbase och så vidare och så vidare. Och det kräver ju enormt mycket av själva artisten. Att artister idag, om man ska bli artist och lyckas i framtiden, tänker jag då, kommer innebära att man måste vara mycket mer social. Man mycket mer beredd på att ge tillbaka till fansen för att lyckas. Och det kommer inte vara alla artister som vill. De vill stå på en scen, de vill inte ens ha social media och sånt. Hur tänker du kring den? Känner du igen dig i den här beskrivningen? Och eller vad tänker du kring det jag säger?
Alltså på sätt och vis, man skulle kunna säga egentligen exakt samma sak innan sociala medier kom om artister, att de vill ju inte hålla på och lägga upp bilder på sig själva och liksom undra vad folk äter till frukost liksom. Det kanske inte var så himla lockande, men sen så blev det ju så ändå liksom. Så jag tror snarare det handlar om att man som artist kommer engagera sina fans på ett annat sätt, men det är ju här också vi kommer in som plattform liksom, för att ge stöd till artisterna att bygga det här, för det är precis som du säger, communityt liksom, nu bygger ju vi communityt kring Co-Write eller Co, som är liksom vår token, och där försöker ju, där bygger ju vi den här communityt som kommer också kunna vara med och liksom stötta många av våra artister liksom. Där kanske artisten inte alltid behöver bygga det communityt själva. Men jag tror att fördelen både med comedy och med musik är att det är någonting som typ alla gillar. Mm. Så att man börjar man i rätt ände, som vi hoppas på att göra, och liksom långsamt flytta över folk på att, att liksom NFT och kryptovaluta, utan att de behöver tänka på att det är kryptovaluta och blockkedja och NFT, för i slutet av dagen så kommer man kanske inte behöva tänka på vilken teknologi man använder sig av, precis som att vi inte pratar så mycket om att vi använder oss av internet, gör vi inte jättemycket.
Nej, just det. Men okej, men om liksom målet är att man ändå inte ska veta att det är krypto man dealar med, varför behöver man krypto överhuvudtaget? Alltså jag tycker det låter, alltså den tjänsten som ni erbjuder nu, som är en fiat-baserad tjänst, låter som en toppentjänst. Eller vad behöver man krypto till, så att säga?
Precis. Och där kommer det ju in ganska mycket traditionellt hur musikbranschen har sett ut, ja, egentligen i alla tider, men framförallt de senaste 20 åren. Ett skivkontrakt ser ganska ofta ut så att skivbolaget kanske tar 80% av intäkterna. Historiskt sett så behövde man ju verkligen, verkligen ett skivbolag. Man kunde ju inte få ut sin musik på Spotify, tänkte jag säga. Det fanns ju inte ens. Men man kunde inte få ut sin skiva. Liksom. Du kunde inte marknadsföra dig på tv utan ett skivbolag. Du hade liksom ingen möjlighet att spela in. Men idag är det ju så, liksom, vem som helst kan ju skaffa sig en laptop och spela in en låt och på en dag i princip få ut den på Spotify. Men i den här förändringen och den här digitaliseringen så har ju egentligen inte skivbolagsmodellen förändrats. Så då, de ligger ju kvar på att ta väldigt, väldigt mycket intäkter och egentligen inte kanske alltid addera så mycket värde sett till så mycket intäkter de har. Så decentralisering i musikbranschen är vad jag tror är, och vi hoppas på, är liksom ett bra framtidsområde då för krypto som också är decentraliserat.
Kryptoskolan, lektion 39. Vad är token burning? Token burning, alltså tokenbränning, betyder precis som det låter att man bränner tokens på en blockkedja så att de försvinner från systemet. Det går till så att man för över tokens till en wallet som inte har något lösenord. På det sättet kan den här plånboken bara ta emot tokens men inte skicka iväg dem igen, vilket gör att de försvinner. De är brända. Men varför vill man då göra det här? En av anledningarna är att man vill höja värdet på kryptovalutan. Man kan jämföra det med något som händer på den vanliga aktiemarknaden, aktieåterköp. Alltså att ett företag köper tillbaka en del av sina egna aktier för att öka värdet på dem enligt utbud-efterfrågan-logiken. Men istället för att det är ett företag som köper tillbaka aktier är det alltså till exempel en kryptovalutas grundare som bränner tokens. Det här gör man framförallt med lite mindre kryptovalutor, och det ska sägas att det inte är säkert att valutans värde ökar bara för att du bränner upp den. Tokenbränning kan också användas som en sorts penningpolitik. Att ta coins ur systemet blir ett sätt att hålla emot inflationen av en kryptovaluta.
Som du var inne på lite grann, Mårten, det här med community-skapande, så här, det är ju verkligen typ ett arbete. Alltså det är liksom, det är ju ingenting som kommer av sig själv bara för att man typ har en token eller för att det finns en NFT, utan så här, det är ju någonting som man verkligen så måste lägga ner jättemycket timmar på och liksom så här, man säger groundwork verkligen. Tänker du liksom att NFT och krypto liksom på något sätt förenklar den här communitybyggandet? För att jag menar så här, det finns väl egentligen ingenting som säger att en stor artist idag skulle kunna bygga ett community utan krypto och att det ändå skulle hjälpa den personen jättemycket och skulle kunna släppa det utan skivbolag och så vidare och så vidare.
Precis, ja, men det har du ju helt rätt i, men den stora skillnaden är ju att man som fan idag, man har ju på ett sätt tillgång till artisten på väldigt många sätt. Liksom man får insikt i deras vardag kanske via sociala medier och sådär. Men som artist, eller förlåt, som fan så kanske man inte har så mycket incitament att göra det där lilla extra liksom, som spelar väldigt stor roll. Så att jobba med rewards gentemot fansen, och liksom, där kommer liksom den gamifieringen in, liksom, att skapa någonting härligt liksom, där man kan få den här, du var den första att upptäcka den här artisten, badgen, eller liksom den typen av assets.
Och typ att play to earn-grejen blir då engagements. Alltså, har du retweetat, har du pushat, har du lagt upp den, så kan du få tokens, menar du? Alltså, till exempel.
Precis, som det är ju liksom i det, det långa loppet liksom. Men det handlar ju snarare om att det ska vara roligt och härligt och kul liksom. Men jag tror också att man låser sig lite grann om man ska försöka fundera. Alltså, det har någonting här nu som är superspännande och som är jättehärligt, och en teknologi som man liksom följer med spänning, allt som man kan bygga på det här. Jag tror att det handlar om ett ekosystem liksom, där att om man tänker idag hur det är att bygga ett community inom krypto och NFT, jag tror inte att det är så det kommer se ut om ett tag. Vi är liksom så jäkla mycket i början. Absolut att vissa frågor kan vara sjukt svåra att svara på hur det ser ut just idag. Men jag tror att det kommer vara ett ekosystem med olika typer av spelare som möjliggör de här communitybyggande och allting runt omkring.
Jag håller med dig på ett sätt verkligen, att det är typ så, ja okej, det är tidigt och det börjar nog, liksom, vi vet inte vad det här kan bli, och det är liksom nästan dumt att spekulera i vad det skulle kunna bli och så vidare. Men jag menar, om man ändå ska, det är också så himla icke-produktivt att inte tänka på vad det är just nu, och inte tänka på typ så här, vad kan man faktiskt göra exakt just nu, för att jag menar så här, det måste ju börja någonstans, och typ så här, internet 96 och utility tokens och gamification, alltså så här, för många är det här bara buzzwords. Jag måste erkänna att jag har lite svårt att typ så här höra framför mig typ så här, exakt vad kan ni, eller vad kan liksom typ krypto erbjuda musikbranschen som typ räddar den inom citationstecken, om den ens behöver räddas?
Ja, alltså det är ju såklart en, det är såklart en superbra fråga. Klarar branschen sig utan det nu? Ja, absolut. Men förhoppningsvis, det är, liksom, jag menar, det är väl ingen som skulle sakna det om det försvann imorgon. Men vårt bett är ju att vi med hjälp av framförallt blockkedjeteknologin kan bygga någonting som kan förändra branschen. Sen är det liksom en long run. Vi snackar ju liksom 10-15 år innan vi är där. En jättegrej som är liksom viktigt att veta när man pratar om de här sakerna är ju att sättet som konsumenten eller liksom människor lyssnar på musik idag har bara de senaste 5 åren förändrats helt sinnessjukt mycket. Det finns de som inte ens lyssnar på sin egen musik längre. De lyssnar på liksom spellistor som är gjorda av algoritmer liksom, och lyssnar på det som Spotify eller Apple vill att vi ska lyssna på. Det skapar ju liksom, tyvärr en liksom väldigt gatekeeper situation där artister är helt beroende av den här plattformen och att hitta folk på den här plattformen som ska ge stöd till artisterna. Och där finns det en enorm frustration hos de här artisterna att de har väldigt svårt att nå ut. Det kommer ju komma nya grejer också. Vi snackar om NFT nu. Det kommer väl finnas något annat än 6 månader att snacka om också. Liksom får man se vad som överlever. Men vår förhoppning är ju liksom att bygga en plattform som möjliggör det för artister att fortsätta vara independent och med stöd av sina fans. Och det är också där som traditionellt, som skivbolagen inte har fokat jättemycket på, det här byggandet mellan artisten och med fanet.
Nu har vi liksom pratat väldigt mycket om hur otroligt svårt det är att spekulera i de här grejerna och liksom hur svårt det är. Men om man ändå ska liksom avsluta med att måla lite så breda penseln, någon slags blandning mellan typ så förhoppningar och
förväntningar.
Vad tror du liksom musikbranschen kommer bli med hjälp av blockchain-teknik?
Jag hoppas på att den blir decentraliserad. Jag hoppas på att transparensen som artister idag saknar. Det är skitsvårt för en artist att förstå hur mycket de betalt de får. Vilket är helt knäppt, för det hade vi inte accepterat inom något annat yrke. Att man får sin lönespec om man inte fattar den. Eller att den bara är liksom krypterad. Liksom. Mm. Så decentralisering och transparens för artisterna och mer pengar. Hoppas jag på att de får.
Ja, men nya typer av, jag fyller i lite här, men med NFTs som ju, i alla fall om jag får gissa, kommer vara den stora grejen. För att jag menar, det som har varit förut, om man är, säg, jag tar komiker exempel för det enklaste för mig. Men om du har tidigare köpt en DVD och komikerna kunde köpa, tjäna enorma pengar på det, så släpper ingen DVD. Och då är det så här, en streamad grej, ja men då är det Netflix eller något liknande som kommer köpa streamingen. Men vad har du då för så här, tröjor och grejer? Är det det kommer vara? Nej, då kanske det är, då kanske börjar bli då wearables. Så du kan ha liksom kläder som både är digitala och fysiska för en artist. Eller det är just rättigheter. Är det ett samlarobjekt eller säljer man kommersiella rättigheterna till? Och man hamnar ju då i så här, vad är jag beredd som artist att släppa för att få pengar? Men det där kommer ju utvecklas naturligtvis massor och varje artist får välja sitt sätt. Men jag hör dig och jag förstår dig när du säger att det är väldigt svårt att svara på vissa frågor, därför att det händer medans vi sitter här just nu och massa olika smarta hjärnor kommer slås ihop, och det vi ser av NFTs nu kontra ett år sedan, bara det är ju en enorm skillnad med olika DAOs och liksom så vidare.
Verkligen, och där så vill jag också bara säga att precis som att nu är ju någonstans så utvecklas ju allting ut efter de som är konsumenterna, och det är ju fortfarande väldigt mycket liksom early adopters, och jag tror att när desto mer liksom massan kommer att liksom akklimatiseras och liksom onboardas, så kommer det också dyka upp nya typer av beteenden och nya typer av liksom efterfrågan. Det tycker jag också är väldigt spännande att följa vad som kommer att hända när, ja, när det händer helt enkelt.
Men just det här med rättigheterna tycker jag är rätt häftigt, när man släpper, inte bara så att du äger dina rättigheter till, men vad gör man då med rättigheterna? Till exempel, jag är inne i ett projekt som ett av alla NFT-projekt på Terra Luna som är inne i, heter Unstables, Guardians of Terra. Och det är då olika vargar och grejer i olika färger. Men det är riktigt snyggt artwork. Och grejen är, där har man 100% commercial rights. Ja. Och vad har hänt då? Jo, olika människor har ju börjat använda sina grejer till att göra nya grejer. Och helt plötsligt blir det blir som remixar, om vi ska prata musik. Mm. Att om du helt plötsligt släpper delar av det och någon annan får använda det, vad händer då när Snoop Dogg blandas med någon helt okänd talang som lyckas använda hans vocals på beats som kanske den här killen har gjort? Jag tror att det kommer bli väldigt häftigt kreativt beroende på hur mycket som släpps i rättigheter.
Det är väl det man hoppas på också, att om man ska liksom uppnå den här decentraliserade, lite mer independent musikbranschen, att det också ska liksom, att musiken ska bli mindre likriktad också. Alltså, eller mindre likriktad, men att det ska finnas liksom utrymme för en större bredd av liksom konstnärligt uttryck. Eller, hoppas jag i alla fall.
Ja, men verkligen. Och jag tror också att det kommer skapa massa härliga kreativa lösningar för artister. Och förhoppningsvis så kommer det också inte komma ett bolag som bara centraliserar allting. För då är vi tillbaka igen.
Ja, tillbaka på ruta ett.
Yes.
Ja, det är väl alltid the fear som man slutar med här.
Ja. Ja. Tack så hemskt mycket. Vill du säga något sista innan vi säger tack och hej till dig, Emily Olsson?
Ja, men gärna. Dels kan man logga in, registrera sig och logga in på cowright.com, där man redan idag kan utforska en massa artistprojekt som man kan vara med och backa.
Hur stavar man det?
CORITE.com. Man kan säkert se något om det i beskrivningen kanske också.
Säkert.
Och sen så kan man också kolla in cowrightsammanstavning.org, där man kan se våran roadmap och läsa vårt white paper och sådär. Och sen så får man såklart gå med i alla Telegram och Twitter och sådär om man tycker att det är spännande.
Och vilken tid ska man stå på kajen för att åka med båten?
Bra fråga, mycket bra fråga.
Ja, tack.
Ganska snart.
Ganska snart.
Häng med.
Ja, med det sagt, stort tack till dig, Emily. Lycka till med allting i framtiden.
Tusen
får vi
tack.
Se om våra vägar korsas igen. Gunnar, det var allt.
Det var allt. Nästa vecka så ska vi fokusera lite mer på typ investeringar och den typen av grejer. Det blir spännande också, tror jag. Då kommer en person från North Zone som är någon slags proffsinvesterare hit. Jag ska prata om,
äntligen,
om Web3 och kryptobolag och cash.
Det låter mycket spännande.
Ja.
Det ser vi fram emot. Då är det torsdag igen, precis som det var idag. Och det är ju då De kallar oss krypto kommer ut. Vi hoppas att ni har haft lika trevligt som vi och att vi hörs nästa vecka. Jag heter Mårten Andersson.
Jag heter Gunnar Hanks.
Hej då!
Hej då!